God morgon, Digistan. CD 1.
God morgon, Digistan. Förord. Digistan är vår nya tillvaro, formad och styrd av IT och globaliseringen. Mobilitet är vårt dagliga tillstånd. Vi kan vara överallt, men får ofta en känsla av att vara ingenstans. Känslan av ingenstans förstärks av de kommersiella krafterna. Moderna städer blir allt mer lika varandra. Varor, mat och kultur förlorar sin originalitet. Jag tycker om Digistan. Miljarder människor får samma tillgång till information och samma förutsättningar att forma sitt liv. Men Digistan hotar på samma gång att utplåna vår fysiska plats i rummet. Hur går det med närvarokänslan, orienteringsförmågan och verklighetsuppfattningen? Jag börjar med 9 trender som ruskar om världen. I slutet av boken beskrivs 8 synliga motreaktioner. Däremellan väver jag en gobeläng av reportage och reflektioner kring en tillvaro där så många är tillgängliga och så få är närvarande. Gobelängen vävdes färdigt under en vistelse i Rom. Jag känner Italien tillräckligt för att kunna iaktta landets kultur. Jag känner inte tillräckligt för att bli hemmablind. Digistan är den moderna teknologins överallt och ingenstans. Digistan är granne med Kazakstan, som numera är granne med Sverige. Digistan är ett hemland av samma typ som Bantustan, skapat av makter som vill fösa ihop för egna syften. För tidigare generationer ledde alla vägar till Rom. Idag vänder perspektivet helt om. Allting leder därifrån ut till den förvirrade värld som jag har valt att kalla Digistan. Rom i december 2005. Ulf Wickbom. I Digistan är chefen tillgänglig men inte närvarande. Tillgänglig är inte lika med närvarande. Därför försenades den svenska hjälpinsatsen efter tsunamikatastrofen 2004 med nästan ett dygn. Många svenskar såg redan på annandagens morgon att den väldiga flodvågen i Sydostasien också måste ha drabbat de tiotusentals svenskar som fanns i området. Det dröjde till morgonen därpå innan den svenska regeringen satte igång sitt arbete i full skala. Under annandagen fortsatte flera nyckelpersoner sitt julfirande i fritidshusen runt om i Sverige. Enhetschefen tog emot vissa samtal där han befann sig i Bergslagen, heter de Jan Nordlander, den semestrande chefen för UDs konsulära enhet. Regeringens egen katastrofkommission konstaterade att listan var lång över beslutsfattare som inte var närvarande på sitt departement men som tycks ha ansett sig kunna fullgöra sina beslutsfattande plikter i och med sin tillgänglighet. Man kan säga att de här beslutsfattarna omedvetet la ett digitalt filter mellan verkligheten och sig själva. De filtrerade den skakande nyheten för att i det längsta slippa avbryta sin julledighet. Utrikesdepartementet i Stockholm hade fått en första larmrapport redan 04.40 på morgonen. Carlo Laxo, andreman på svenska ambassad i Bangkok, ringde UD från Thailand och berättade om flodvågens skadegörelse. Han sa att det fanns uppskattningsvis 30 000 svenskar i katastrofområdet. Lägre befattningshavare började tidigt samlas på Utrikesdepartementet i Stockholm för att få en bild av läget och bedöma behovet av hjälpinsatser. UDs telefonväxel blev snart nedringd av oroliga anhöriga. 07.35 ringde Nordlander till UDs expeditionschef Per Törresson, som befann sig på julferier i Bohuslän. Nordlanders budskap var inte alarmerande, sa Törresson i en intervju med katastrofkommissionen. Statsministern stannade kvar på Harpsund. Utrikesministern gick på teater på kvällen eftersom hon kunde ta emot sms på telefon. Det digitala filtret fördröjde beslutsfattarnas reaktion. De fick veta, eller ville veta under det första dygnet, att alla svenskar var oskadda. De ansvariga trodde, eller ville tro, att hjälpinsatserna i första hand var en biståndsfråga och att lägre tjänstemän skulle hålla ställningarna fram till första vardagen. Situationen inne på till exempel UD talade dock ett helt annat språk. Där var bristen på närvarande personer med beslutskapacitet.